I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom din son Jesus Kristus. Amen. I Uppenbarelseboken 14 berättar Johannes vad han fick se. Lammet stod på Sions berg, och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor. Aposteln får se en stor gudstjänstfirande församling i himlen. Siffran han nämner för oss symboliserar att det var många han såg. Det viktiga i sammanhanget är att de saliga han ser har Herrens namn skrivna på sina pannor. De är alltså friköpta från jorden. Under sin nådatid har de tagit emot Kristus och hans frälsning och satt tro till och lit till hans godhet. Johannes såg inga personer utan Herrens namn på sina pannor. Vilka är dessa som saknas? Det är de som inte tagit emot Guds nåd som räcks genom lammet. Jesus är Guds lamm som tar bort världens synd. Människan är i sig själv delaktig i djävulens uppror mot Gud. Det är ett uppror som präglas av Lucifers högmod. Högmodet att sätta sig över Gud och över hans bud. Högmodet att tro sig inte behöva Gud och hans nåd. Vem låter högmodet dominera i sitt inre? Ja, det kan vi inte alltid se utanpå. Det hör till vår gamla människa att vi medvetet eller omedvetet ibland lurar andra och oss själva. Istället för att pröva sig utifrån Guds bud, pröva sig gärna den gamla människan gentemot andra människor. Jag är i alla fall bättre än han eller hon. Men detta är en ytterst relativ och subjektiv måttstock. Det är självbedrägeriets måttstock. Aposteln Paulus skriver: därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Romarbrevet 2. Vi varken kan eller får döma. Det är bara Gud som har rätten och förmågan att döma rätt över själarna. Han vet vad som rör sig där inne. Och när vi träder in i hans domarämbete gör vi samma misstag som ängeln Lucifer. Vi jämställer oss med Gud. Vi blir åklagare och söndrare. Hur har du det med Herren? Är du så ofta och mycket ensam med Herren i bönekammaren? Att du har ett levande samvete som liksom ett brandlarm tjuter i ditt inre när dina tankar går för långt. Reagerar du när du ser ner på din nästa gåvor till Gud, tjänst för Gud eller ställning i samhället? Blir du bedrövad i din själ när du upptäcker att du faktiskt varit otacksam mot Gud och din medmänniska? Att du hellre gömmer dig i din bekvämlighetszon än du står för dina löften och bistår när det verkligen gäller. Tänker du att du ändå är en syndare Så du behöver inte göra allt vad du kan för att sprida glädje i församlingen och bland människor du möter. Innebär inte det att du kapitulerat för mörkret i ditt hjärta och i världen? De Johannes ser i himlen har Herrens namn skrivna på sina pannor. De som har något skrivet i sin panna, ja, de bär ju på något som alla kan se. Kan alla se att du är en kristen? Kan det höras på din mun? Låt oss nu av hjärtat bekänna allt som blivit fel och ta emot förlåtelsen av nåd och upprättelsen i kraft av lammets blod och evangeliets löften. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, heliga och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting, och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är det kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder, och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Giv oss, o Gud, din ande god, som på din väg oss leder, upplyser, styrker, håg och mod, och så vår själ bereder, att vi ditt ord kan rätt förstå, och oss därefter ställa så, att ditt namn alltid helgas. Amen. Aposteln Johannes hörde en stark röst från himlen säga: nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Hur mycket du än tvivlar på din egen frälsning, så har Herren makten att rädda dig. Hur mycket denna världens makter än försöker skrämma Guds barn, så har vår himmelske konung den verkliga makten över himmel och jord, tid och evighet. Även om det inte märks i tv-tablån eller på andra sätt som utmärker vår tidsanda, djävulens tidsanda. Guds rike är inte i sig självt hotat av tidsandan och djävulens verk runt omkring oss. Nej, väldigt tillhör den smorde Kristus. När han tog på sig alla våra synder, när han dog på korset för våra brott mot Guds bud, ja, då öppnades vägen till himlen. När Jesus uppstod med sin kropp tappade döden sin udd. Satans anklagelser, även om de är rättmätiga, kan inte fälla den som tar sin tillflykt till frälsaren. Himmelriket är ett segrande rike som evangeliets ord rycker människor ur den ondes våld in i tryggheten hos den himmelske fadern. Och detta underbara budskap som vi kan läsa om i Bibeln, det är på riktigt. Nu är det inte alla som tänker att det är på riktigt, men människan har ju sedan syndafallet ett fördunklat förnuft. Och när hon hör att livet kan sluta på två sätt, i himlen eller helvetet, tänker hon ofta att det kan ordna sig till sist ändå. Ungefär lika naivt som vi tänker på Svenska kyrkan att det fixar sig ändå. Det blir ingen väckelse utan att Guds ord sprids. Och tas det inget ansvar för att Guds ords tjänare blir vigda utan att de blir vinklippta från början genom att samarbeta med kvinnliga präster, så blir det ingen väckelse, det blir ingen reformation, det blir bara andlig död och nedläggning. Men här gäller det då evigheten. Människor tror att det fixar sig ändå, bara man dör så kommer man nog till himlen. Eller så finns det sådana som tänker när hon hör evangeliets löftesord att det inte nog är så allvarligt menat. Alltså man vänder på ordet på det sättet. Att man inte tror löftet. Att man inte tror att Guds ord, att Gud håller sina löften. I världen så möter vi människor många svikna löften, tomma hot och vinklade nyheter. Men när Herren talar i sitt ord så möter vi någonting helt annat, någonting väsensskilt. Den heliga ande kan inte ljuga, och därför är det ord han talat genom apostlar och profeter en evig sanning. Och detta gäller också vad Bibeln säger om änglarna. Det finns goda änglar och onda änglar. Idag firar vi den helige Mikaels dag. Han är en av ärkeänglarna som ständigt skådar Herrens ansikte. Vi kan läsa om honom på flera ställen i skriften. Han är en av Herrens många tjänare som tar upp striden mot Lucifer och de andra änglarna som gjort uppror. Och det står i dagens episteltext att människor övervann Satan genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Segen över den onde skedde i himlen och sker på jorden och i enskilda människors liv i kraft av två saker. Jesu ord och evangeliet. Och detta betyder att också vi idag är kallade att ta upp striden. Predikan ska därför handla om den goda kampen. För det första då, den goda kampen sker med änglarnas hjälp. Det står så här: en strid uppstod i himmelen. Mikael och hans änglar gav sig strid med draken, och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamla ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Här ser Johannes en syn som visar hur historien ur himlens synvinkel. Vi får inblick i verkligheten bortom tiden och blickar tillbaka på det som redan skett på jorden när Guds son blev människa. Satan tog upp striden på jorden och han förlorade. Och det fick avgörande följder för det som skedde i himlen. Mikael och hans armé av änglar tog upp striden med de onda änglarna. Och Kristi seger gör det möjligt att slutgiltigt beröva djävulen den plats han var skapad att inneha i himlen. Han hade sökt jämlikhet med Gud, men kastas nu för alltid ner till jorden. Den avgörande striden är alltså vunnen. Djävulen och hans anhang vet att de har förlorat kriget. Och därför står det i slutet av vår episteltext: men ve dig du jord och hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Mörkrets furste vill därför förstöra så mycket som möjligt av Guds skapelse, både natur och människor. Han agerar som en totalitär regim kan göra när den har insett att den förlorat. Han använder allt fräckare metoder och uppträder allt mer öppet i all sin ondska. Vi har sett det i Libyen, vi har sett det i Syrien och på andra platser. Och det är djävulens psykologi. Och det är så han handlar i vredesmord i andevärlden. För att förleda oss, för att förstöra. Många människor har gjort sig lustiga över uppenbarelsebokens skildringar av andemakternas strid. Men den som påminner sig om ondskan i vår egen tid, egoism, utsugning, åsiktsförtryck, förförelse, krig, lösaktighet och så vidare, ser att förutsägelserna träffar in tydligt idag. Djävulen och hans änglar verkar ofta utan att synas. Man lever i en skenvärld och man tror sig vara fri från mörkrets ingivelser och frestelser. Det är inte bara världen som förleds, utan också människor som fått höra Herrens ord riskerar att bli evigt borta från Gud om de inte vaknar upp och lägger märke till när djävulen börjat få in dem på sin väg. Hur vet jag då om så blivit fallet? Det märks ytterst på vad du har ditt hjärta. Känner du längtan efter att få möta Jesus i söndagens gudstjänst? Eller går du bara till kyrkan för att du är van vid det? Har du börjat kompromissa med världen så att du ständigt tänjer gränserna för vad du tillåter dig själv? Är du överhuvudtaget angelägen om vad som evigt gagnar din själ? Eller tycker du att omvändelsen kan vänta? Vad är omvändelsen? Ja, det är att du även överger den där sista synden som är dig så kär. Du kan inte bli frälst på din makes eller makas tro. Du kommer inte till himlen på dina föräldrars tro. Du måste själv gå genom omvändelsens trånga port. Vi måste alla vara medvetna om vilket oerhört tryck från världen vi lever i idag. Vi matas med intryck och värderingar som kommer från avgrunden. Är man inte på sin vakt, ber och söker hjälp hos Kristus, då riskerar man att förlora sin plats i himlen. Det finns änglar, goda och onda, som drar din själ åt olika håll. Och de goda änglarna, de viskar till dig att låta bli vissa saker. Varför? Jo, för att de vill ditt bästa. Herrens änglar är tjänsteandar som bevarar oss från olyckor, avfall och annat ont. Och en del av oss har fått se dessa tjänsteandar. Till exempel skydda våra barn. Och det har sett, de här änglarna, de har sett så många människoöden genom tidernas lopp. De vet att människans nåda tid är kort. Och att hon behöver all hjälp hon kan få för att komma rätt till sist. Och när de inger dig goda tankar, så följ dem. Därför att då vet du att de kan hjälpa dig. Om man skjuter Guds goda ledning ifrån sig, ja, då ställer man ju sig utan hans beskydd. Och den som ger sig i nära och förtroligt sällskap med oomvända människor utsätter sig faktiskt för svåra frestelser. Kom ihåg att den onde har en bundsförvant i ditt eget kött. Den gamla människan inom dig ger gärna efter för köttets begär. Det finns något inom människan som gör motstånd mot Gud. Och det är något vi bär med oss sedan de första människorna föll. Och för att vinna den striden räcker bara Jesus. Och därmed kommer vi över till det andra idag. Den goda kampen vinnes genom lammets blod. Ljusets änglar kunde kämpa tappert i striden mot mörkrets. Men de hade inte kunnat köra ut Lucifer ur himlen om det inte vore för att Guds son gått i döden för att försona världens synd. När du ska köra ut den onde ur ditt liv, ja, då duger inget annat än Jesus. Hans blod som blev utgjutet för ditt avfall och dina missgärningar är din enda räddning. Det finns mycket religiositet i världen, men ingen livsåskådning som saknar Kristi kors som grund och som centrum kan hjälpa en människa ur djävulens klor. I vår tid finns det villolärare som utger sig för att vara kristna, men som inte tar Bibelns ord på allvar. Fly dem. Man flummar om Guds bilder och man söker popularitet bland världens barn, men man proklamerar inte Guds lag som varnar för att gå förlorad. Man visar inte sökare till nådens källa, Kristus. Vad är det då kristendomen egentligen handlar om? Den handlar främst om en sak. Syndernas förlåtelse. Den goda kampen börjar alltid med att söka syndernas förlåtelse. Innan man sökt den irrar man bara omkring och riskerar att bli ett byte för människotankar och annat som inte har sitt ursprung i Herren. Vi människor gör oss illusioner om vad vi mest behöver. Vi behöver rättigheter, vi behöver ägodelar och berömmelse och så vidare. Men i ett evighetsperspektiv finns något långt mycket viktigare, och det är just Guds förlåtelse. Vi behöver bli vän med vår skapare. Men mellan honom och oss finns synden. Och människan är skapad till gemenskap med honom. Men den är, alltså med Gud. Men den förmånen har synden tagit ifrån henne. Och det är förlusten av ett gott förhållande till den himmelske fadern som människan ska sörja när hon fallit i synd. Det är förlusten av den relationen som hon ska sörja när hon fallit. Inte att hon får dåligt rykte eller att syndens följder gör henne till åtlöje för andra. Men lammets blod ger tillbaka alla de förmåner som ett Guds barn någonsin kan önska sig. Har ni tänkt på det? Först och främst frid med Herren och ett rent samvete, sedan hans ledning och hjälp i vardagen. Jesus Kristus har dött på Golgata en gång för alla. Han har lagt en verklig grund för din frälsning när han offrades som ett lamm. Och denna objektiva försoning får du återkomma till varje dag i bön om förlåtelse och nytt liv. Då får du ständigt tillägna dig och ta till dig trösten av hans gärning. Och inget annat i världen kan mäta sig med den stora gåvan att få känna visshet om syndernas förlåtelse. Att få vila i Guds nåd ger frimodighet att vittna om Herrens väldiga gärningar. Och därmed kommer vi över till det tredje idag. Den goda kampen sker genom vittnesbördets ord. När Johannes skriver Uppenbarelseboken har han och de andra apostlarna vittnat om vad de själva hört och sett i frälsarens närhet när de vandrar med honom. Åtskilliga nytestamentliga skrifter hade redan författats. De hade spritts och höll på nu att föreläsas runt om i romarriket. Och evangeliet hade börjat sitt segertåg genom världen. Och än idag kommer tusentals människor till tro genom just Guds ord. Och varje gång det bibliska budskapet får ljuda och väcka en syndare, sovande syndare till att söka Kristi nåd, ja, då rycks själar ur den ondes våld in i den smordes rike. Tron kommer av predikan, står det i Romarbrevet 10. Och Kristus fortsätter idag sitt profetiska ämbete genom de som förkunnar evangelium. När en predikan stämmer med Bibeln, ja, det är det Guds tilltal till dig. som hjälper dig lära känna både din synd och din frälsare. När en människa får höra Guds lag, ja, då blir ju lagen eller buden en pådrivare så att hon söker räddning hos Jesus. Av sig själv söker hon inte räddning hos Jesus. Det finns ingen som kommer söka Jesus om man inte förstår vitsen. Om man inte förstår att man har synd som man behöver frälsas ifrån. Och när ordet fått skapa angelägenhet hos en människa att bli frälst, ja, då är hon mottaglig för Guds löften. Har jag fått en diagnos på mig, ja, då vill jag ju äta medicin. Vägen till omvändelse och evigt liv präglas av att man håller sig till Guds ord, ofta lyssnar till det och varje dag läser det. Och här i Uddevalla har det tänts en lampa, ett ljus. Och må vi försöka hålla den lampan brinnande. Ordet brinnande här i Uddevalla, så att inte tråden bryts av eller klipps av. Utan att det finns en fortsättning in i framtiden. För en kristen så innebär detta med Guds nåd att man för att förbli en lärjunge och för att fördjupa sig i tron, så behöver man också ordets hjälp. När du ber och läser Bibeln så får du intryck som är nödvändiga för att hjärtat ska bli fullt av Herrens kärlek. Den heliga ande formar dig med ordet så att du blir mer lik din frälsare. Hela skriften syftar fram mot Kristus och talar om vad han har gjort. Liksom änglarna är budbärare från himlen, så är också profeter och apostlar det. Därför ska vi ta vara på det stöd som räcks oss från Gud. Även om man gör det genom skapade väsen. Och när så får ske blir det bibliska vittnesbördet till en hjälp i den goda kampen för att själv komma in i himlen. En kristen är också kallad att ta del i det verk som ordet utför. Några får Guds särskilda kallelse att på olika sätt förkunna eller sprida ordet. De flesta är dock kallade att stödja Guds verk genom sin trogna förbön. En predikant behöver förbön när han förbereder sig och när han talar. Be därför för präster och missionärer. Be inför varje gudstjänst. Och be för dem som lyssnar. Det viktigaste i vår tjänst för Guds rike är att vi ber. Först att själva bli bevarade. Men också att andra ska finna vägen. Och du får be att Herren ska öppna dörrar för evangeliet. Där du bor, i ditt land och ute på missionsfälten. Och hur gott är det inte att få lägga sina barn, sin släkt, sina vänner i Guds händer. Att han ska kalla dem till gudstjänsten. Vi ska inte ge upp om den tanken. Att de kanske kan följa med någon gång. Att det är Guds ande som ska kalla dem. Att han ska göra dem angelägna om vägen till livet. Och att du ska få det rätta tillfället. Rätta orden när tillfälle ges. Och han hör din bön. Din bönekamp betyder också att du får vara med i den goda kampen som sker genom vittnesbördets ord. När Gud kallar människor så kan de bli berörda. Det kan leda till att de vill söka Gud, men det kan också leda till att de blir upprörda. Det får vi leva med. Det viktigaste är att de blir hjälpta för evigheten. Och det är en stor glädje. Samtidigt kan ett kristet vittnesbörd väcka motstånd i en värld alltså som är bortvänd från Gud. Och därmed kommer vi över till det fjärde och sista, något kort. Den goda kampen kan kräva offervillighet. Det står i vår text om bröderna i himlen. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Och martyr betyder vittne. De flesta apostlarna blev martyrer. Starka vittnen för Kristi evangelium. Visserligen blir vårt lidande ihåligt om vi själva är hycklare, kärlekslösa och självupptagna. Då får vi ju bara vad vi förtjänar. Vi är först och främst kallade att föra vidare Jesu kärlek till våra medmänniskor. Men kristenlivet stannar inte där. Ibland kan det bli så att det verkligen kostar något att bekänna Kristi namn. Att stå upp för att hela Bibeln är Guds ord i en värld som hatar sanningen och älskar lögnen. Det är därför aposteln Paulus understryker vikten av att våga tala ut om var man står. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Men hjälp, jag som har tigit så många gånger när jag skulle ha talat. Det står så i Romarbrevet 10:9. Detta att vi har en nöd för vår nästa, det borde nästan vara skrivet i våra pannor. Ingen borde undgå det. Varför är det då så viktigt att vi talar om Guds vilja och rådslut? Räcker det inte med att försöka vara ett föredöme? Ja, det är sant att det börjar där. Men nu för tiden är det ju till och med en minoritet som konfirmerar sig. Folk förstår inte varför omvända kristna är vänliga och hjälpsamma längre. För de har ingen konfirmandundervisning. De vet ingenting. Det behöver vi förklara för dem. Det är en annan situation nu än för 100 år sedan. Vi behöver kunna öppna munnen också. Inte som det har varit i vissa urspårade sammanhang där man har pratat och pladdrat om tron. Det är inte det som åsyftas. Men att kunna ge skäl för sitt hopp, det är en annan sak. Men ingen blir intresserad och ställer några frågor till en person som inte är en trovärdig lärjunge. Men när det rätta tillfället kommer så ska vi alltså inte tiga. Och vi är kallade att tala och handla så att vi bekänner att Jesus är Gud och att han regerar i våra hjärtan. Vill vi att det ska hända någonting verkligt avgörande, något betydelsefullt för Guds rike, då måste orden också åtföljas av handling. I vissa länder kan ett sådant vittnesbörd orsaka att man får lida svårt för Jesus skull. Men det väntar en stor lön för alla de som blivit föraktade i denna världen för sin frälsares skull. Det är de trogna män och kvinnor som riskerat sina liv för evangeliet och som sitter närmast det himmelska majestätet. Den som är villig att försaka i denna världen har löfte om änglarnas närhet och uppbackning. Liksom Jesus blev tröstad av en ängel i ett semane, så får också du den hjälp du behöver. Du får den andliga kraft som situationen kräver. I ordet och nu också snart i nattvarden. Där får du vila vid Jesu bröst liksom Johannes en gång. Och Jesus har lovat att där ge dig den andliga näring som behövs för din vandring mot det himmelska målet. I saligheten får du liksom änglarna tjäna, tacka och lova Herren din Gud. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.